Välkommen till Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger och det är tisdag och vi ska tala om Posten. Posti heter ju bolaget, har inget svenskt namn längre. Det har väl kanske inte undgått många att det har stormat kring Posten förra veckan. De anställda ska få lägre löner och de direktörerna har väldigt höga löner. Statsministern talar om extremt dåligt ledarskap har han sagt. Det ska vi prata om här med Clarisse Berggård. Du är vd i kommunikationsbranschen. Välkommen.
Tack.
Anette Karlsson, du är vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater.
Jo, och tack.
Välkommen du också. Och Pekka Palmgren som är grävande reporter på, här på YLE och du jobbar med programmet Spotlight. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Anette Karlsson, sänkta löner åt personalen samtidigt som direktörerna har jättehöga löner. Det måste skära hjärtat på en socialdemokrat. Vad tänker du?
Alltså det känns ju alltid dåligt när man möter sådana här nyheter och ser att det finns sådana här sådana situationer i vårt samhälle som känns jätteorättvisa och felaktiga. Och jag kommer ihåg att redan några år sedan, skulle det kanske ha varit år 2016, så lyfte jag fram det här då när man ville minska mängden personal i posten jättemycket. Och då hade också direktörerna där stora löner. Och det kändes fel och jag är glad nu att man tar i tur med den här frågan och att man vill hitta lösningar och bygga på ett samhälle där det känns att besluten och företagen och speciellt de här statsägda bolagen fungerar på ett rättvist sätt. Mm.
Clarisse Berggård, du alltså jobbar i kommunikationsbranschen. Är det här ett PR, kommunikationsmässigt disaster förra veckan för Posti?
Nu är det ju det förstås och man kan ju säga att har man lärt sig någonting från erfarenheterna med Finnair och mycket tidigare Fortum. Och där menar jag nog liksom det att har politikerna och staten och de som överhuvudtaget ställer till med de här målen för de här företagen, att har de lärt sig någonting? Jag tycker själv att den här diskussionen är intressant, men den är lite fel. För att det är ganska få som har frågat vad beror det här på? För att sist och slutligen så är det så i alla företag att företagsledningen gör det som styrelsen och ägarna vill. Och i det här fallet så det där hur en orättvist det känns så har ledningen gjort exakt och precis det som styrelsen och ägarna har krävt av dem. Och sen har de belönats för det.
Det vill säga staten?
Staten, 100% ego. I ganska många företag så måste ju styrelsen fundera på att vad är det som analytikerna säger, vad säger ägarna. Här är det ju helt klart. Ägarna har sagt att i Finland betalar vi inte, skattebetalarna betalar inte för en posttjänst utan vi ska ha ett företag som går på plus. Det här är kraven som vi som stat har ställt till det här företaget. Mm.
Vad hoppas du, Anette Karlsson, ska hända? Du sa att man tar itu med. Vad hoppas du ska hända?
Först det här när minister Sirpa Paatero har lyft fram att nu bildar man en arbetsgrupp som ska se över det här hela systemet och hur vi belönar och hur det fungerar. Så jag tror att det är liksom ett bra steg för då kan man se liksom bredare på den här hela frågan och inte endast se bara på Posti. Sen den andra frågan att det här överhuvudtaget igen nu i en offentlig diskussion. Och det här är nu en av de gångerna när det känns att regeringen och som är då liksom ägaren och ägarstyrningen visar en riktning vartåt man vill gå. På förra perioden så var läget lite annorlunda då när det var de här drastiska, när man diskuterade om att flera från posten skulle hamna och gå och då var det mycket problem kring posten också. Det här är ju tyvärr inte en första gång när det kommer frågan om det här, men nu känns det att man tar det på allvar och man försöker hitta lösningar och man faktiskt sätter sig i de här problematiken som finns. Så en del har ju med de här lönerna och det att göras, men annat är ju nog att samhället också förändras, digitaliseringen, och det kommer att påverka ganska mycket och det kräver också mycket planerande och att man ser över hur man får systemet att fungera och att alla människor hålls med i det här samhället i den här förändringen.
Mm. Pekka Palmgren, du har gjort ett avsnitt i programmet Spotlight här på Svenska YLE där du i våras finns att se på arenan. Mycket bra bakgrund, jag tittade på det igår. Det här Du tittade just på de här förändrade uppdraget till, till posten. Kan du liksom ge en bakgrund till det?
Jag tycker att den här situationen är ju, det ser ju väldigt klantigt ut att sänka klart lönerna för anställda och höja för cheferna. Det är klart. Men jag tycker att man i samhällsdebatten borde gå mer till grunden till vad det är fråga om. Och här finns i bakgrunden ett uppdrag att göra Posti till ett börsbolag som går på vinst så att det klirrar i statens kassa och så att man anpassar sig till den moderna verkligheten. Och det här är ju det som Postens ledning har sysslat med under senaste tiden. Och gjort ganska bra vinst. Jag tror att vinsten år 2018 var 40 miljoner. Oberoende alltså hade år efter år har företaget gått bra. Så att du sedan anklaga ledningen så känns lite orättvist. Jag tycker att bollen borde gå nu till politikerna som har för det första givit uppdraget åt ledningen att strömlinjeforma hur jäkligt det sen är för personalen. Och för det andra, riksdagen har i den nyaste versionen av postlagen kommit till att bara en liten del, 2% av postens uppdrag faktiskt är det här samhällsbärande uppdraget. Posten har förvandlats redan till ett modernt affärsföretag.
Mm.
Och det är den förvandlingen vi ser nu, tycker jag, när jag tittar på den här processen.
Mm.
Ja, samtidigt vill vi som konsumenter vill ju ha samma nivå på service som vi har haft tidigare.
Självklart.
Vi vill ha samma nivå av service som vi har haft då när det utdelades 10 gånger mera brev, tidskrifter, tidningar, allt det här vi fick. Vi var glada och nöjda med posten. Vi sa alltid att i Italien så fungerade det inte, men här i Finland fungerade. Sen har vi en personal som är väldigt stolta över den här liksom det här arvet. Och det där, och som motiveras av att kunna göra bra kvalitet. Och det måste ju vara alldeles rysligt för dem att nu märka att hur de än gör så de är färre. De klarar inte av det. Och sen hotas de ännu med lönesänkningar. Och allt det här tycker jag att det är väldigt tragiskt. Samtidigt så, som du sa, så ledningen har gjort exakt det som de har blivit tillsagda. Och vi ska komma ihåg att i storbolag så kompensationen till de här ledarna har en rak korrelation med hur de kommer till mål. Och postens ledning, till exempel hälften av VD:ns lön är lön och andra hälften är bonus. Och har han fått bonus så betyder det att han har gjort exakt det som krävdes av honom. Skulle man ha satt som mål till honom att personalen ska må bra och vi ska ha fantastiskt resultat liksom på kvaliteten, så då skulle det kanske ha kostat staten det där 50 miljoner som det nu har fått i dividender. Dessutom så posten, fast den har gjort vinst, så det är ganska liten vinstmarginal. Jag tyckte att det var några procent.
Det stämmer, det är ju inte 2,5% eller något.
Ja, och vilket berättar om att de ändå liksom konkurrerar med det där. Sen är det ju förstås ett faktum att deras konkurrenter har helt andra arbetsavtal med sina medarbetare. Men dessa medarbetare har inte den här historien. Så att hela den här situationen är väldigt komplicerad. Och nu tycker jag att det är lite skenheligt att säga att nu har vi en ny regering var politikerna skriker att fuj, fuj på det här. Okej, sen ska man ju ta skeden i vacker hand och säga att nu ändrar vi på vårt tankesätt. Att vi vill inte mera börslista och vi vill inte mera att det ska vara lönsamt, utan vi vill betala för den här tjänsten. Då får man in en sån ledning som det där han fattar såna beslut och får såna saker till stånd. Jag tycker att på det sättet är det ganska enkelt.
Och den här diskussionen, jag tycker att nu har vi äntligen kommit till ett sånt ställe vart politikerna och regeringen tar itu med den här frågan på ett sånt sätt att man vill se över hela den här helheten och via det hitta lösningar. Att jag skulle kanske inte säga att i det här skedet man går och säger bara fy fy, utan att man vill också berätta att allt har inte gått så som man har tänkt i ett sånt land som Finland vart människorna känner att saker ska gå rättvist till och statsägda bolag ska fungera på ett visst sätt. Så det att de här problematikerna kommer fram och ut i offentligheten och i diskussionen, så jag tycker att det är en bra sak också att politiker har svarat på den här diskussionen och deltagit. där. Och jag skulle inte säga att det, ingen tror jag har påstått att det här skulle vara en jättelätt fråga, för den här digitaliseringen, den har kommit ganska snabbt på flera branscher. Posten är en av dem, och sen har vi liksom banktjänster och sen hur man ska boka läkartider och liknande. Man talar ju nu om digiutslagning som ett ganska stort problem i samhället, för att vi har så många finländare ännu som inte har en dator eller inte kommer till de här digitala möjligheterna på samma sätt som resten av befolkningen. Då måste vi hitta de här lösningarna, hur vi håller de här människorna med. Och det är ju det som posten egentligen handlar om, att man kan få sina räkningar, att man kan få sin tidning och läsa de här nyheterna där hemma i pappersform och veta vad som händer i världen. Och det här är ju ett ganska stort dilemma då en stor del tittar allt det här på sin mobil som är billigare och lättare, men samtidigt måste man hålla resten av befolkningen också med som inte har samma möjlighet. Och det här tycker jag att är den där problematiken som nu Sirpa Paatero och hela regeringen vill ta i tu med och hitta lösningar. Och då betyder det att man ser över de här bonussystemen och på de här dividenderna som staten har fått, att hurdan service vill vi ha. Och jag tycker att det är rätt riktning vart vi är på väg nu, även om där är en lång väg framför, måste man nog säga.
Jag skulle kunna tillägga där att när man ser över bonussystem så ska man alltid se över att vad är det som man har satt som mål. Att det är ju sen bonus är ju bara det som betalas för att man kommer till mål. Och det är alltid ägarens sak i vilka företag som helst att kunna liksom fastställa de här målen. Och det är de, och jag tycker att man ska, här är problematiken den att ingen vill riktigt ta ansvar över den målsättningen som har satts och som nu syns resultat på.
Mm. Jag tycker det är konstigt att jag inte har sett till exempel socialdemokratiska protester mot de planer som finns för posten här tidigare.
No, alltså det har ju nog funnits ganska mycket diskussion och kommentarer, speciellt på förra perioden när vi var i oppositionen, så till exempel riksdagsledamot Satu Taavitsainen lyfte fram ganska många av de här frågorna med problematiken som fanns då. Och bland annat också jag själv har lyft fram den här problematiken och efterlyst att dåvarande ägarstyrningsminister Juha Sipilä skulle ha tagit starkare ställning och öppna den här diskussionen. Det är ju klart att man inte rakt kan säga vad den där lösningen är, för den måste ju hittas tillsammans med bolagen och med regeringen och också säkert med riksdagen och arbetstagarna, fackförbunderna. Men det att man öppnar den där diskussionen och börjar fundera åt vilket håll vi vill gå. Så den diskussionen efterlystes nog redan då 2016 när man började den här reformen om att föra posten till börsen, men den blev på något sätt på halvvägs och sen tog man de här bonussystemen in från ett börsbolag men samtidigt gick man inte där, vilket egentligen kanske blev lite så här underligt och då kommer jag ihåg att en riktlinje var om att direktörernas löner inte skulle stiga drastiskt och att man inte skulle ha så stora bonussystem som tidigare och liknande talades det då om. Men sen när man ser på den här statistiken så har den där utvecklingen varit helt annat, att direktörens lön har nästan fördubblats från 2016 tills nu 2019. Så nu har det ju varit fel riktning och den har bara pågått och ingen diskussion öppnades, även om flera anställda i posten var då också jätteoroliga. En stor del fick ju gå. Och det var ju ganska hemskt, man tänker, det frågan om lön och möjligheter att leva.
I diskussionen just de här dagarna ligger ju de här bonuserna eller chefslönerna på så att säga, en lapp på bordet, och på andra lappen ligger så här sänkta löner åt de anställda. Becka Palmgren, du har talat med många postanställda, de är ju inte här själva i slaget efter 12 idag, men att, och facket har du intervjuat och allting, alltså, vad är det? Varför, kan du liksom sammanfatta, varför vill posten sänka lönen för brevbärarna?
Ja, alltså posten kan inte ha högre löner för sina anställda än konkurrenterna, för att man ska säga det alldeles kort. Det är det handlar om.
Och alltså, då förstår vi att det har ju skett en stark uppdelning i paket. Det är ju, pengarna finns i paketutdelning därför vi beställer massa varor på internet. Och där finns det ju flera konkurrenter som har väl alla märkt som har beställt hem någonting här. Att det står ju...
Inte bara paket utan konkurrensen finns redan nu också vad gäller brev.
Också brev.
Räkningar och allting. Utdelning av tidningar. Det är en stor konkurrens. Det finns, kommer inte ihåg antal, 15-16 bolag som delar ut brev också i Finland.
Och där är det så, och de följer inte riktigt. Samma.
Vi reagerar ju inte, vi får ett kuvert hem, vi tittar inte väldigt noggrant på de koderna som finns där.
Nej, vem som har delat
men,
ut den?
Men så här, utvecklingen har gått liksom lite i smyg, och det kanske det också som gör den här diskussionen så svår. Mm. Så processer kommer så småningom, och det kommer in en massa olika element, konkurrens och lönevillkor och digitalisering och allting. Och sen plötsligt sitter vi här och reagerar, hej, vad har hänt med posten?
Mm.
Men det är ju samma sak i vilket företag som helst, att om man tittar på en verksamhet var liksom den stora massan går ner hela tiden och man vet att följande år går det igen ner, och sen har man gamla avtal med fackföreningen som baserar sig på en annan tid, och sen har man ännu krav på att göra resultat. Så om man tänker på bollar med dessa tre, så vad har företagsledningen då för alternativ? Och vi kommer ju ihåg för några år sedan när flygbolaget Finnair hade problem. Och där var det ju precis samma sak. Att där hade det kommit nya konkurrenter som hade andra avtal med fackföreningen. Och där var det ju väldigt, väldigt liksom kärvt också. När man skulle förhandla ner de där fackföreningslönerna. Och det här har vi ju sett många gånger tidigare. Men det som jag kanske undrar... I alla dessa processer ändå sen när man tänker på staten som styr dessa företag. Att man liksom inte tar i beaktande då den här liksom diskussionen i samhället. Och sen det här liksom att när det är känslosaker. När det gäller posten så vi har alla en relation till posten. När det gäller flygbolaget så har vi alla en relation. Eller VR som tredje. Att då borde man liksom föra den där diskussionen mycket bredare, att vad är överhuvudtaget, liksom, vad ska vi göra med dessa bolag för att kunna sen förstå. Att jag tycker att den här situationen är på många sätt tragisk. För den är tragisk för företaget och kulturen och liksom alla de här. Och sen finns det en massa människor som jag tycker att tar nu liksom lite poäng på det här sättet. Jag tycker att kanske Sirpa Paatero är en sådan. Att nu får hon poäng på det här. Men man borde faktiskt gå bakåt i tiden ganska långt. För postens transformation har liksom hållit på i 10 år. Det är ju liksom inte, det har ju inte hänt det här året eller 2016.
Jag skulle vilja ta lite fasta på den här diskussionen om när konkurrensen kommer. Så det har också i dagens läge ganska ofta blivit att när vi talar att det kommer konkurrens så vill man börja sänka på lönerna. Och det här tycker jag att det är en större diskussion än bara i posten, men jag tror att det är ett bra ställe att börja och få igång den där diskussionen. Så handlar ju om det att desto mer vi hela tiden sänker och sänker och sänker lönerna, så är det ju skattebetalarna och samhälle faktiskt som betalar de här sänkta lönerna och de här vinsterna som sen kommer. Och det är en ganska dålig utvecklingsriktning när vi tänker på att sen blir man att ta bostadsbidrag, kanske ha tre olika jobb och det är allt det här med snuttjobb och liknande, problematiken med dagvården. Att det är egentligen inte bara en fråga utan allt berör allt och då är det också ganska krångligt att hitta en lösning om det är alltid det första man vill fastna i, att mindre löner hämtar mera konkurrenskraft och då kan de här företagen fungera bättre. Och det tycker jag att det är en felriktning, och därför tycker jag att det är så viktigt att vi ser över de här målsättningarna, hurdana dividender staten kräver av statsägda bolag och vilken nivå av service vi vill ha i framtiden och hur vi kan garantera den. För som sagt, det här 2-4% har man också tycker att tala om i offentligheten, att är den här mängden av postisverksamhet som är lagstadgade uppgifter. Och det är ju ganska litet, och egentligen är det nog inte smart att skattebetalarna skulle ensam köta i något skilt bolag bara den här lilla procentuella delen. Och då måste man ju hitta någon lösning som fungerar. Men jag tror inte att den där första lösningen ska inte vara det att man ska bara sänka löner överallt, utan därpå mera hitta en enigare helhet i hela landet bland alla de här företagen som för paket och post och liknande, och hitta en lösning där. För att annars blir det nog dyrt med tiden och massor med snuttjobb och folk med burnout och familjer med oron och mindre födda barn. Och det är nog dåligt för vårt samhälle om vi går åt den riktningen.
Kort kommentar, du talar egentligen om den hårda kapitalismen mot välfärdsstaten. Det är de här värderingarna som kommer.
Så är det, så är det. Och det tycker jag vi kan diskutera om det.
Men att det som kanske, om man tittar på den här stora bilden, så den här stora transformationen som vi håller på att gå igenom i samhället är ju det att skillnaderna mellan liksom lågproduktiva jobb och högproduktiva jobb växer. Och vi har mindre och mindre lågproduktiva jobb, för där kommer sen robotiseringen och teknologin in. Och det tycker jag att det är skrämmande. Det är skrämmande för liksom sen igen samhällsron. Mm. Att hur ska vi sen liksom lösa det här? Jag tycker att det är ganska intressant att i USA, i Silicon Valley, för man mycket diskussion om vad är rollen med någon slags sån här, liksom sån här medborgarlön. Att där talar man om sådana saker. För där ser man hur det kommer liksom i framtiden, hur teknologin kommer att göra så många sådana arbeten som har varit trygga och goda arbeten för människor, att det inte mera finns, och hur ska vi sen komma till skottet. Jag tror att det här med den här diskussionen med de här sänkta lönerna är första steget ditåt, och det blir en stor fråga för våra barns, liksom det samhälle som de lever i, att hur det här löses.
Men har du förståelse för det resonemanget, alltså att ställa det här, så att säga, effektiviteten, konkurrensen som mot varandra, och säga så att säga att vi måste ju hålla ihop på något sätt samhället. Vi anpassar oss inte till andra företag som betalar lägre löner. Har du förståelse för en sån?
Jag säger så här att jag tycker att liksom, jag ser på det här både så här humant och det här liksom människornas, jag förstår deras känslor. Samtidigt så tycker jag att här försöker vi nästan gå på två olika spår samtidigt, utan att förstå vad är liksom korrelationen mellan de här spårarna. Mm. Att vi måste förstå det att ska vi köra en sån linje att vi tycker att transformationen av postutdelningen ska gå, att det ska vara lönsamt. Så då måste vi först titta på att okej, hur många gånger i veckan ska det delas post? Jag läste någonstans att för länge sedan så hade den fattat beslut i Danmark att bara dela ut några gånger i veckan. Om vi tittar på geografin av Danmark och Finland så förstår man det. Man måste titta på det, och sen måste man se på de här kraven. Och sen förstå att kör man den linjen, att vad det sen kostar i liksom mänskligt det där liksom den här mänskligheten. Att där tycker jag att man har inte tänkt på det tillräckligt kanske. Och därför har vi en sån här diskussion nu.
Det är säkert en del. Och sen annan del som jag kommer ihåg då några år tillbaka när vi hade den här tidigare stora diskussionen kring posti. Så då var det ju den här namnbytet i Itella och sen tillbaka till posti. Alla sån här ändringar också kostar jättemycket åt det här bolaget. Och där kan man till exempel se att det var inte så lyckat projekt och det här redan tarror till bilar och överallt så är flera miljoner vad det kostar. Och sån här försök när de inte fungerar, sen minskar man på mängden personal, tar kanske nya in med lite lägre lön. Sen fungerar igen inte den här liksom fördelningen så bra, att där kommer störningar, kunderna blir besvikna. Så är man igen i nya problem och kunderna börjar hitta nya lösningar. Så när vi tänker att här i den här historien av posti under den här korta historien redan, så har det hänt nog också andra missar än bara det här att utdelningarna av brev har minskat. Att man har också gjort sådana missar. Och sen talar vi om redan tv-reklam och liknande. Jag har sett ganska många posti-tv-reklam. Och här tidigare pratade vi ju också att alla har någon slags relation till posten. Och så här att jag vet inte. att hur mycket reklam behöver vi om den där servicen fungerar bra. Och här kommer igen det här att ska det vara sån här samhällelig service eller är det liksom ett bolag, ett företag som är liksom starkt på marknaden och har konkurrens.
Mm.
Och den här diskussionen tror jag att vi får på ett positivt sätt igång nu när den här arbetsgruppen börjar sitt arbete och så kan vi få svar på alla de här frågorna, att åt vilket håll vill vi gå och sen kan vi hitta de här lösningarna på ett sånt sätt att de här människorna, där är ju 8000 människor som jobbar åt posten, ja. Så att deras vardag inte ska bli på något sätt så orolig som den nu igen har varit och några år sedan var den då också. Det är ändå frågan om man har huslån och billån och familjer och barn och allt möjligt som man måste ta hand om man är hela tiden orolig över sitt arbete. Så då gör man inte så bra heller och då blir de här problemen ännu större. Och det är en synpunkt som jag tycker att det är viktigt att komma ihåg, att de här människorna gör jättevärdefullt arbete.
Men Anette Karlsson, men samtidigt, jag menar att det finns 80% tror jag finländare minst har i enkätsvaret att de tycker att posten, det här brevutdelningen här, just den här samhällsfunktionen är jätteviktig. Så det är det här som ni säger om det känslomässiga bandet, det är ju i allra högsta grad sant. Men jag menar, men samtidigt om det sen visar sig att det där blir hemskt, hemskt, hemskt dyrt.
Ja, hur mycket är vi färdiga där, alltså, att betala?
Hur mycket är så att säga, en anti-rinne beredd att sätta in i det där för att vi ska ha brevbärare med stora läderaxelremsväskor och skärmössa som vandrar runt i hela landet för att så att säga, förlåt, nu raljerar jag, men ni förstår vad jag menar, att liksom så som det var på den gamla goda tiden, eller den som vi tror var den gamla goda tiden när vi fortfarande skickade brev. Alltså, om det här egentligen talade vi om en social dimension, en social insats.
Ja, det är ju alltid så att smakar det så kostar det. Att det där, att hur mycket hur många euro är vi färdiga att betala för frimärke för våra julkort?
Ja,
att
det... så är det ju. Det här är ju liksom den diskussionen som man nu måste få igång. Och jag tycker att nu har man tagit den här första steget från regeringens sida att man har visat ett äkta intresse till att öppna den här diskussionen. Och då måste var och en ju också fundera där att vad är den där servicenivån som vi ska ha i framtiden och vilken servicenivå behöver vi. Jag vet att i min generation så kanske det inte kommer så många räkningar i postlådan. Det är ganska sällsynt hemma hos oss. Men sen igen hos min famo till exempel så där kommer allt per post. Så där finns ju en stor skillnad också mellan generationer och så här. Men det måste vi ju forska och utreda och se vad det där läget är. Och sen hitta en lösning som är hållbar. Och se att hur mycket till exempel behöver staten komma emot. Att är det frågan om att till exempel minska de här kraven på att göra vinst. Och kanske inte ta ut så mycket dividender. Så det är ju ett alternativ som vi kanske måste gå till.
Men sen är nog den där riktigt stora frågan är det här att just den här liksom processen som du beskriver med att nu börjar vi utreda på ett helt nytt sätt, på ett annorlunda sätt än i förra regeringen, att hur det ska här skötas och sen har man några åtgärder. Så det gör ju liksom i helheten hela styrningen av de här statsbolagen väldigt, väldigt svårt, för att ena regeringen tycker så röstar en annorlunda regering, vi tycker helt annorlunda. Så på sätt och vis det är väldigt, väldigt svårt att förnya statsbolag i den här liksom svåra tiden när varje regering har en ny filosofi på hur det här ska göras. Jag tycker att Juha-Pekka Raeste i dagens Helsingin Sanomat skrev kanske den bästa artikeln hittills om hela den här posten. Mm. Och där poängterar han just det att hur svårt det är just med den här liksom den här härliga demokratin som vi har, så att på sikt kunna styra de här bolagen på ett hållbart sätt och se över också liksom längre tider än ett regeringsmandat.
Mm.
Och där är den där stora svårigheten nog.
Och samtidigt så att säga, ha den här otroliga förändringen. Jag menar, det är inte bara den här, alltså...
Ja, vilken bransch lever inte i den här förändringen? Jag menar, alla branscher lever i den här förändringen. Och det där. Och sen också det att jag har förståelse, om vi tänker på bankerna så ännu mer av snart kommer vi att ha en stor diskussion om att vem som ska hjälpa just de här fammorna och farfödrarna med den här digitaliseringen när bankerna ändå liksom styrs helt och hållet på ekonomiska grunder och vi har läst om att nu ska Nordea liksom tammitusan bli mer lönsamt. Och vi vet ju alla vad det här betyder. Det betyder definitivt inte att äldre människor betjänas gratis liksom på banker. Vi vet det här vet vi ju. Att vi kommer att ha den här diskussionen på många, många branscher. Sen hur vi ska lösa det på ett bra sätt, så det är den där stora frågan.
Det är faktiskt, och jag tror att den skulle man kunna diskutera ganska många timmar om man skulle gå alla branscher igenom. Och vad heter det? Och där kommer det ju också att hur ska vi få hålla alla med i samhället? Och det är det här liksom digiutslagna. Så det är ju en ny term. Att tidigare så hade man kanske annorlunda samhälleliga problem som var de största som man behövde ta itu med. Men nu är den där nya frågan. Och det är ju inte bara äldre människor det berör, utan det finns också yngre människor som inte har möjligheter till datorer och smarttelefoner eller har den där utbildningen och kunskapen. Så det berör en stor del av befolkningen och det kommer att vara en stor fråga i framtiden.
Samtidigt som vi har talat länge om det här med att arbetstillfällen ju försvinner, alltså nyckelordet lönekostnader, det har ju vi talat om i 30 år att industriarbete drar iväg till Kina där det kostar en bråk. Så jag menar, egentligen är det här en process, det är på intet sätt nytt. Nej. Överhuvudtaget, utan vi har det lite så här via att posten har köpt golfaktier, aktier i en golfklubb.
Median älskar ju sådana här grejer. Jag menar, det finns, alla hatar ju det att företagsledare får så mycket lön. För alla kan vi ju förstå att jag kan inte spela ishockey som Teemu Selänne, eller jag kan inte köra bil som Kimi Räikkönen. Men vi tycker alla att vi nog skulle kunna sitta vid en dator och vara företagsledare. Så att på det sättet så den här diskussionen finns alltid i samhället. Jag tror inte att det finns en enda lön som en människa tycker att det är liksom rättvis. Jag menar, hur mycket mer än din egen lön tycker du att det är rättvist för någon annan? Det här är liksom en evig diskussion.
Den tror jag inte ens slaget efter 12 sändningstid idag räcker till. Det är som sagt, vi konstaterar att statsminister Antti Rinne säger att det här är dåligt ledarskap.
Dåligt ledarskap av politikerna, säger jag.
Vad säger Anette Karlsson?
Jag tycker att det har varit många delar som har visat det, att den där riktningen har inte varit klar och tydlig, eller om den har varit klar och tydlig så har alla i alla fall inte varit klara och tydliga om att vad det för med sig, att man går åt den riktningen. Och det behöver nu fixas till och hittas en lösning som gör det att alla känner att det fungerar rättvist och att man har hittat en modell som också fungerar i den här ändrade världen.
Här sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Tack för att ni var med, Clarisse Berggård, VD i kommunikationsbranschen. Anette Karlsson, vice ordförande Finlandssvenska Socialdemokrater.
Tack, tack.
Pekka Palmgren, grävande reporter på YLE, fick gå lite tidigare så han kan inte tacka här. Titta gärna på programmet Spotlight som finns på YLE Arenan. Där finns en väldigt gedigen bakgrund till hela den här förändringen inom posten om ni vill se den. Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen i slaget efter 12.